In chapter 5, verses 12 to 19, Paul really summarizes the whole teaching of the first part of his of the letter to the Romans.
I kapitel 5, verserna 12 till och med 19 sammanfattar Paulus allt vad han har sagt i första delen av Romarbrevet.
So we read first verses 12 to 14.
Vi kan först läsa igenom vers 12 till och med 14. Därför är det så, genom en enda människa har synden kommit in i världen, och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor, eftersom det alla har syndat. Ty synd fanns i världen redan innan lagen fanns, men synd tillräknas icke där ingen lag finnes. Och dock har under tiden från Adam till Mose döden haft väldet också över dem som icke hade syndat genom en överträdelse, i likhet med vad Adam gjorde, han som är en förebild till den som skulle komma.
In these words Paul sets up a comparison between Adam and Christ.
Dessa ord ställer Paulus Adam och Kristus mot varandra.
The one man in verse 12 through whom sin came into the world is of course Adam.
Den människa, den enda människa genom vilken synden kom in i världen är alltså Adam.
The one who is coming at the end of verse 14 is Christ.
Den som kommer som det nämns i slutet på vers 14, det är Kristus.
Now what Paul says here is very simple.
Det Paulus säger här är mycket enkelt.
And yet it is very, very important in the whole, Christian, in the Christian world view.
Och ändå är det ytterst viktigt i den kristna synen på världen.
Verse 12 is one of the strongest arguments we have against the philosophy of evolution.
Vers 12 är där har vi ett av de starkaste argumenten mot evolutionismen.
Many Christians think that the only problem we have with evolution is the doctrine of the six-day creation.
En del kristna tror att enda problemet vi har med evolutionisterna det är att vi får problem med läran om sex dagars skapelse.
And so often in attacking evolution, Christian scholars limit themselves to a defense of the doctrine of creation.
Och ofta så begränsar sig kristna som attackerar evolutionismen med att just försvara skapelseläran.
This is especially true also in reformed circles.
Det är särskilt sant när det gäller reformärta.
One of the magazines devoted to an attack on the evolutionary philosophy is called the Creation Research Society. Creation Research Journal, huh?
Creation Research Society.
No. It's the magazine of the
newsletter from
Creation. That's the science newsletter, but the other is the Creation Research
Society
Weekly or something. No, well, at least they attack evolution on the basis of creation.
En av de största organisationerna som kämpar emot evolutionismen det är Creation Research Society.
That is all right and proper.
Och det är väldigt bra att det finns en sån organisation.
Because the doctrine, the Christian doctrine of creation and the doctrine of evolution are opposed to each other.
De koncentrerar sig helt på läran om skapelsen och det är all right därför att skapelseläran och evolutionsläran de är oförenliga.
But evolution also destroys the Christian doctrine of sin.
Men det jag vill påpeka här det är att evolutionsläran också förstör Bibelns lära om synden.
And it also destroys the Christian doctrine of death.
Och det förstör också den kristna läran om döden.
Evolutionary theologians very often speak of original sin.
Sådana teologer som accepterar evolutionismen, de talar ofta om arvsynden.
But they have a word for that kind of sin which really shows what they have in mind.
De använder då ett ord om den synden som avslöjar vad de har i tankarna.
Original sin
är synden.
They call the bestial remnant.
Den kallar de djurresten. Den bestialiska resten hos oss.
That which is left over in us from the animals.
Det är alltså det som har blivit kvar hos oss under utvecklingens gång. Blivit kvar av djurstadiet.
Because the process of evolution has not yet gone on far enough.
Utvecklingen har inte fört oss tillräckligt långt bort ifrån detta.
when an evolutionary theologian talks about, asks the question, why do people hate each other? Why do they fight with one another? Why do they steal from one another?
När utvecklingsteologerna ställer frågan, varför hatar människor varandra? Varför slåss de?
The only answer they have is, well, that's the nature of the beast.
Då har de endast ett svar. Det är ju djurens natur.
See, if men are nothing more than highly developed animals,
så om människan inte är mer än ett högt utvecklat djur,
who still have much of the animal in them,
som alltjämt har mycket av det djuriska kvar hos sig,
then this wickedness has always been in the world.
Då har ju den här ondskan alltid funnits i världen.
Men kill and steal and fight because their parents killed and stole and fought.
Människor dödar och stjäl och slåss därför att det gjorde deras föräldrar och föräldrars föräldrar.
And so you go back until you finally come to the time when these men were not men at all.
Så kan man gå bakåt ända tills man kommer till en tidpunkt när dessa människor inte var människor.
And this wickedness, this sinfulness has always been in the world.
Och denna ondska, denna syndfullhet har alltid funnits i världen.
The idea of a person who is completely holy at the beginning.
Tanken på en människa som från början var fullkomligt helig.
Who was very good when he came from the hand of God.
Han var mycket god när han kom från Guds hand.
Is absolutely foreign to the doctrine of evolution.
Den är helt främmande för evolutionsläran.
For evolution, the doctrine of the fall.
För evolutionismen så är läran om syndafallet.
Is not a doctrine of the fall at all.
Ingen lära om syndafall alls.
They say that Genesis 3 is a myth.
De säger att första Mosebok 3 är en myt.
In which the human race remembers the time when their earliest ancestor began to feel guilt over sin.
Som visar hur de tidigaste förfäderna visar hur de sorry, I missed that.
Speaks of the time when the ancestors of the human race first felt guilt over sin.
Det talar om den tid då våra första förfäder hade en första känsla av skuld.
Before that time they were animals.
Före denna tid var de djur.
And they had no feeling of guilt when they stole and killed and bit and tore at one another.
Före denna tid hade de ingen skuldkänsla när de dödade och stal och slogs.
But at some time in a distant past,
men någon gång i en avlägsen forntid,
these animals became human beings.
Blev dessa djur mänskliga.
And one of the great steps forward was when they began to have such feelings.
Och ett av de stora stegen hoppen i utvecklingen när de började få sådana känslor.
So what the Bible says was a fall from holiness to sinfulness.
Så när Bibeln talar om ett fall från helighet till syndfullhet,
is in evolution a great step forward from sinfulness to greater perfection.
Så är just samma sak enligt evolutionsläran ett stort steg uppåt mot från djuriskhet till något bättre.
The diagram is probably a little misleading.
Nu är kanske det här diagrammet lite missvisande.
Because it should go this way.
Jag skulle dra en liten sned uppåtgående linje istället.
Here is the lowliest animal.
Här är det lägsta djuret.
Gradually getting better and better.
Bit för bit, bättre och bättre.
Until at this moment when man suddenly, when the animal suddenly have a sense of guilt.
Tills vi kommer till ögonblick när man fick den första skuldkänslan.
Which is tremendous hindrance against continued sinning.
Vilket är ett stort hinder för fortsatt syndande.
And from that time men have become better and better and better.
Och från den tiden har människan blivit bättre och bättre dag för dag.
They still have much of this animal in them.
Alltjämt har människan mycket av djuret i sig.
It has always been in the world.
Synden har alltid funnits i världen.
And it probably will always be in this world.
Det ska alltid finnas förmodligen i denna värld.
I once heard a Methodist pastor say,
Jag hörde en gång en metodist präst säga,
we have come a long way since we were swinging by our tails from the trees.
Vi har kommit långt sen vi gungade i träden hängande i svansarna.
But we have almost as far to go.
Men vi har nästan lika långt att gå ytterligare.
That illustrates how completely foreign evolutionism is to the Christian faith.
Detta illustrerar hur totalt främmande evolutionismen är för den kristna tron.
Even more important for us as Christians is the next statement of Paul.
Ännu viktigare för oss som kristna är nästa påstående hos Paulus här.
Paul says that through this sin death came into the world.
Paulus säger genom denna synd kom döden in i världen.
I first realized the importance of this statement.
Jag insåg första gången vikten av denna mening.
When I read an article by a Lutheran pastor in the Journal of the American Lutheran Conference many years ago.
När jag läste en artikel av en luthersk präst i en luthersk tidskrift.
I don't remember what the man's name was now.
Jag kommer inte ihåg hans namn.
I only know it was a Scandinavian name.
Men jag vet att det var ett skandinaviskt namn.
And this man said that we cannot believe the story of Genesis 3.
Han sa vi kan inte tro på första Mosebok 3.
And we cannot believe that death came into the world through Adam's sin.
Och vi kan inte tro att döden kom in i världen genom Adams synd.
Because God has written into the rocks a record of death which antedates Adam by millions of years.
Gud har skrivit in i stenavlagringarna död som sträcker sig miljoner år före Adam.
See again, that also says that death did not come into the world because of sin.
Så det säger att döden kom inte in i världen till följd av synden.
Death has always been here.
Utan döden har alltid funnits här.
It has to be here as part of the process of evolution.
Det måste vara här som en del av evolutionsprocessen.
Because one of the slogans of evolution is the survival of the fittest.
En av utvecklingslärans slogan är ju att de starkaste överlever.
The unfit have to die to make room for the more fit.
De svagare måste dö för att ge utrymme för de starkare.
Now, often they try to create problems for us Christians.
Ofta skapar man problem för oss kristna.
By saying such a world in which there is no death simply could not be.
Man försöker skapa problem genom att säga att en värld utan död kan inte existera.
They say if Adam had not died,
om Adam inte hade dött,
and if all his descendants had not died,
om alla hans avkomlingar aldrig hade dött,
this world would be now so full of people that there would not be room for them to stand.
Så skulle vår värld nu vara så överbefolkad att de hade inte plats att stå där.
And therefore even Christians have to admit that people have to die to make room for other people.
Därför måste också kristna medge att människor måste dö så att det blir plats för andra.
But we would simply say in answer to that,
vi kan helt enkelt säga som svar på detta,
how do you know that this would be so?
Hur vet du att det skulle vara så?
God told Adam and Eve that they should be fruitful and multiply and fill the earth.
Gud sa ju till Adam och Eva att de skulle vara fruktsamma och föröka sig och fylla jorden.
Is there anything that would prevent us from saying that if that had happened and they would have filled the earth, God might not have said, all right, now I don't want you to be fruitful and multiply anymore.
Finns det något som hindrar oss att säga att om nu detta hade hänt och if this had happened and they had not sinned,
if they had not sinned and they would have had many children,
om de nu inte hade syndat och de hade verkligen fått massor med barn och uppfyllt världen, skulle då Gud ha sagt nej, nu måste jag ändra det här påbudet.
And the world would not, God would have had another way of taking care of that problem.
Gud han skulle ha haft något medel att klara av det problemet.
Of overpopulation.
Han skulle klara av överbefolkningsproblem.
Or perhaps God would have found another way to take men out of this world beside through death.
Eller så skulle Gud ha kunnat ta dem ifrån den här världen på ett annat sätt än genom döden.
probably closer, a solution to the problem which is closer to the Christian faith,
en lösning på detta problem som är närmare den kristna tron,
is found in the story of Enoch and Elijah.
Finns ju i berättelserna om Enoch och Elia.
Enoch did not die.
Enoch dog inte.
And he didn't lay space in
vart utrymme för andra.
God took him to heaven.
Gud tog honom till himlen.
Elijah also did not die.
Inte heller Elia dog.
And he made room for other people when God took him to heaven in the fiery chariot.
Så han gav utrymme för andra människor när Gud tog honom upp till himlen i eldsvagnen.
People always get themselves into difficulty when they begin to set up hypothetical examples.
Människor skapar problem för sig när man ställer upp massa hypotetiska saker.
And I think it's entirely possible that if Adam and Eve would not have sinned,
jag tror att det är helt möjligt att om Adam och Eva aldrig hade syndat,
they might have lived on this earth for 1,000 years,
så skulle de ha levt kanske här på jorden 1,000 år,
and then they would have had a party with their family, with their children and grandchildren and great grandchildren and great great grandchildren,
och sen skulle de ha en härlig avskildsmåltid tillsammans med alla sina barn, 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 barn.
And then God, because God would have told them, now is the time for you to be translated.
Till Gud skulle du ha sagt åt dem, nu är tiden inne då du ska överföras.
And they would have said goodbye to all of their children and children's children.
Och de skulle då ha sagt adjö till alla sina barn och barn, barn och barnbarns barn.
And then God would have taken them to heaven the way he took Enoch to heaven and the way he took Elijah to heaven.
Och sen skulle Gud ha fört dem upp i himlen precis som han förde upp Enoch och Elia.
And there would have been no death in the world.
Och det har inte varit någon död i denna världen.
That of course is all imagination.
Det är naturligtvis bara en föreställning, tanke.
But surely we Christians have as much right to imagination as the unbelievers
have. Men vi kan också få göra oss tankar eller spekulationer.
And that's why we say when they tell us the world would be so full of people that there wouldn't be room for anybody anymore.
När de säger att jorden skulle ha blivit så full med människor så det skulle inte ha funnits plats för.
We simply say to them, how do you know?
Så säger vi, hur vet du det?
We know from the Bible that death came into the world through one man.
Vi vet av Bibeln att döden kom in i världen genom en människa.
Death came into the world because of sin.
Döden kom in i världen genom synden.
And this is what evolution denies.
Men det måste evolutionsläran förneka.
And that's very important for our Christian, for the very heart of our Christian faith.
Det är mycket viktigt för själva centrum av vår kristna tro.
For if death does not come into the world because of sin,
om döden inte kom in i världen genom synden,
then Paul's statement that the wages of sin is death also cannot stand.
Då kan inte heller Paulus påstående vara sant när han säger att syndens lön är döden.
And if death is not the wages of sin, the payment for sin,
och om döden inte är betalningen för synden,
then the death of Jesus on the cross cannot be the payment for our sin.
Då är inte heller Kristi död på korset betalningen för våra synder.
And so evolution strikes at the very heart of the Christian religion.
Med andra ord, evolutionsläran den förstör själva hjärtats centralpunkten i den kristna tron.
It strikes at the cross of Christ himself.
Det angriper Kristi kors.
It's bad enough that they deny that the world was created in 6 days.
Det är illa nog att de förnekar att världen är skapad på 6 dagar.
It is much worse when they deny that sin came into the world.
Men det är ännu värre när de förnekar att synden kom in i världen.
It is even worse when they is still worse than that when they deny that death came into the world through sin.
Det är värre när de förnekar att döden kom in i världen genom synden.
Now Paul says that death passed upon all men.
Döden kom över alla människor.
On the basis of the fact that they all sinned might be a way we translate the next sentence.
På grundval av det faktum att de alla har syndat.
When Adam sinned,
när Adam syndade,
the whole human race sinned.
Så syndade hela människosläktet.
Because he was the human race.
För han var människosläktet.
And Paul makes clear that God treats all men as sinners by what he says in the next verses.
Och Paul gör klart att han ser på alla människor som syndare i det han säger i det följande.
He says that death reigned also over those men who had not committed the same kind of sin that Adam had committed.
Sen säger att döden regerade också över de människor som inte hade gjort samma synd som Adam.
He has reference here to the first command that God gave to Adam and Eve in the Garden of Eden.
Han hänvisar här till det första budet som Gud gav Adam och Eva i lustgården.
There God said,
där sa Gud,
you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Du får inte äta av kunskapens träd på gott och ont.
Because if you eat of it, you will die.
Om du äter av det ska du döden dö.
So the punishment of death was attached to the sin of eating of that tree.
Så dödsstraffet var förbundet med ätandet av detta träd.
It is of course true that this punishment is attached to every other sin.
Det är naturligtvis sant att detta straff också hör samman med alla andra synder.
But in the story of the fall, the punishment of death is attached especially to that sin of eating from the forbidden fruit.
Men i syndafallsberättelsen är straffet att de ska döden dö förbundet just med denna synd, att äta av kunskapens träd.
And yet not only Adam died.
Men likväl, inte bara Adam dog.
But death reigned from Adam to Moses.
Utan döden regerade från Adam till Mose.
When God gave his law clearly again.
Då när Gud gav sin lag återigen tydligt.
And Paul wants us to understand and to believe by faith.
Och Paulus vill att vi ska förstå och tro.
That men die today because Adam sinned in the Garden of Eden.
Att människor dör idag därför att Adam syndade i Edens lustgård.
We again have trouble with this doctrine as far as our human reason is concerned.
Vi kan ha problem med denna lära till följd av vårt mänskliga förnuft.
Because human reason does not want to believe that you must die for the sin that somebody else committed.
Man vill inte tro att man måste dö för den synd som någon annan har begått.
And we have to admit that our reason operates the same way.
Vi måste medge att vårt förnuft agerar på samma sätt.
For example, if a teacher in a classroom,
om en lärare till exempel i ett klassrum,
would have one child that is always obedient,
har ett barn som alltid är lydigt,
and all the other children would be disobedient,
alla de andra är olydiga,
and this teacher would say, I'm going to punish this innocent child for the sins of all the others.
Och så skulle läraren säga, jag ska straffa den här lydige för alla olydiga synder.
We would say that isn't fair.
Så skulle vi säga, det är orättvist.
Or if the whole classroom is obedient.
Eller om alla i klassrummet är lydiga.
With the exception of one child.
Med undantag för en.
And then the teacher would punish all the children for the sin of the one child.
Och om så läraren skulle straffa alla barnen för en enda synder.
We would say that's not fair.
Så skulle vi säga det är orättvist.
My mother tells about a teacher that she had when she was a little told about a teacher that she had when she was a little girl.
Min mor berättade för mig en gång om en lärare hon hade när hon var en liten flicka.
If something happened to disturb the classroom,
om något hände som störde ordningen,
while the teacher's back was turned to the class,
medan läraren vände ryggen till,
he had the custom of asking each child, did you do it?
Så frågade läraren en och en, var det du som gjorde det? Var det du?
And he would go down the line.
Gick genom raderna.
And he would say, did you do it?
Gjorde du det?
And the child would say, no.
Och barnet sa nej.
They didn't ask the next one. He said, did you do it?
Frågade nästa,
gjorde du? The child would say, no.
Nej.
And he went down the aisle through all the children in that way and they all said no.
Och så upp och ner, bänkrad för bänkrad, och alla sa nej.
Then he came to the last one.
Så kom till den sista.
And didn't ask him.
Men frågade aldrig honom.
He simply spanked him.
Bara slog till honom.
Because all the others said no.
Eftersom alla andra hade sagt nej.
So he must be the guilty one.
Så måste den sista vara den skyldiga.
Now, my mother told that really happened.
Min mor sa det hände verkligen.
And we all say that's not right.
Och vi säger allihop, det är ju inte just.
And so here Paul says,
men här säger Paulus,
that one man sinned,
att en människa syndade,
through this man's death came in, sin death came into the world,
genom denna människa kom döden in i världen,
and all people sinned, all people died,
och alla människor dog.
Even those who had not sinned after the similitude of Adam's transgression,
även de som inte syndade i likhet med Adams överträdelse.
And he says, in this way, Adam is a figure of him who was to come.
Och på detta sätt är Adam en förebild för den som skulle komma.
And in the context it is very clear what Paul is driving at.
I sammanhanget är det mycket tydligt vad Paulus syftar emot.
You remember that guilt is the state of being subject to punishment.
Vi kommer ihåg att med skuld menas tillståndet när man är föremål för straff.
And all the world is guilty before God.
Och hela världen är skyldig inför Gud.
The punishment to which all the world is subject because of its guilt is death.
Det straff som hela världen är föremål för är döden.
And all men are subject to that punishment.
Alla är föremål för detta straff.
Because of what Adam did.
Till följd av vad Adam gjorde.
So often we think of original sin as being the depravity that is passed on from parents to children.
Ofta tänker vi på syndafördärvet, på arvsynden, som det fördärv som går i arv från far till son.
And that is correct.
Det är riktigt.
That is one side of original sin.
Det är en sida av arvsynden.
But it might be diagrammed in this way.
Men, och det kan man teckna på det här sättet med dessa pilar.
Adam is a sinner.
Adam är syndare.
He passes sinfulness on to his children.
Han för sin
syndare. And his children pass it on to their children.
Så går det från barn till barn.
And so on till our time.
Och ända fram till vår tid.
This is what David speaks of when he says, "In sin did my mother conceive me."
Det var David talar om i Psalm 51. I synd är jag född. I synd har min moder avlat mig.
And this is what Jesus talks about when he says, "That which is flesh is flesh."
Och det är vad Jesus talar om när han säger, "Det som är fött av kött är kött."
Here, however, Paul is speaking especially about the punishment to which men are subject because of their guilt.
Men här talar Paulus om det straff som människan är föremål för till följd av hennes skuld.
And he says that punishment comes to all these people because of Adam's sin.
Och han säger att detta straff måste komma över alla människor till följd av Adams synd.
So we divide original sin into original depravity.
Så den ursprungliga synden kan vi dela upp i två delar. Det ursprungliga fördärvet.
And original guilt.
Och den ursprungliga skulden.
And in this sense, Adam is the figure of him who was to come.
Och i denna mening är Adam en förebild för honom som skulle komma.
Adam sinned.
Adam syndade.
And became guilty.
Och blev skyldig.
And he passed that guilt on to all other men.
Och han förde denna skuld över till alla andra människor.
Our human reason says that's not fair.
Så säger vårt förnuft, det är inte rättvist.
But Paul says that is the same thing that happens in connection with Christ.
Men Paulus säger det är samma sak som händer i hänseende på Kristus.
As Adam was disobedient,
när Adam var olydig,
so Christ was obedient.
Då var Kristus lydig.
And just as the guilt of Adam is passed on to all men,
och precis som Adams skuld förs över till alla människor,
so the righteousness of Christ,
så förs Kristi rättfärdighet,
is passed on to all men,
över till alla människor.
And in that way, Adam is the figure, the type of him who was to come.
I den meningen är Adam en förebild för honom som skulle komma.
This Paul discusses then in greater detail in verses 15 to 21.
Det här tar nu Paulus upp i mera i detalj i verserna 15 till och med 21.
Because those words are so important, let us read them again.
De är så viktiga dessa ord, så bäst vi läser dem först. Likväl är det icke så med nådegåvan som det var med syndafallet. Ty om genom en endast fall de många har blivit döden underlagda, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan genom nåd, vilken också den är kommen genom en enda människa, Jesus Kristus, blivit på ett överflödande sätt i många beskärd. Och med gåvan är det icke så som det var med det som kom genom denne ene som syndade. Domen kom genom en enda och ledde till en fördömelsedom. Men nådegåvan kom i följd av mångas fall och ledde till en rättfärdiggörelsedom. Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så skola ännu mycket mer det som undfår den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv, också det genom en enda Jesus Kristus. Alltså, liksom det som kom genom en endas fall för alla människor ledde till en fördömelsedom, så leder det som kom genom rättfärdiggörelsedomen förmedes en enda för alla människor till en rättfärdiggörelse som medför liv. Ty så som genom en enda människas olydnad de många fick stå så som syndare, så skall också genom en enda lydnad de många stå så som rättfärdiga. Men lagen har därjämte kommit in för att fallet skulle bli så mycket större, dock där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer. Ty så som synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu också nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus vår Herre.
Before we go on to a discussion of these verses, I would like to call your attention to something which is very significant.
Jag vill först påpeka något mycket betecknande.
Paul uses the word all several times in this section.
Paulus använder ordet alla många gånger i detta avsnitt.
And then he uses the phrase de många as a synonym for all.
Så använder han uttrycket de många som en synonym för alla.
And I'd just like to go through the passages to point this out.
Jag ska gå igenom ställena för att påpeka det här.
In verse 12,
i vers 12,
he says all have sinned.
Säger han alla har syndat.
And because of that he goes on and says that they all died.
Och så fortsätter han, därför dog alla.
But then in verse 15 he says the many died.
Men i vers 15 säger han de många dog, har blivit döden underlag.
And then he says the gift came to many through Christ.
Och så säger han gåvan kom till de många genom Kristus.
In verse 18 he again says that the judgment came upon all men.
Och i vers 18 säger han återigen att domen kom över alla människor.
And in the same verse he says that the righteous, the judgment of justification came upon all men.
Och i samma vers säger han att rättfärdiggörelsen kom över alla människor.
In verse 19 he again goes back to the phrase de många.
I vers 19 går han tillbaka till uttrycket de många,
which he uses twice in that.
Och det använder han två gånger där.
And it is clear to anyone who reads this fairly,
det är klart för var och en som läser det här på ett just vis,
and honestly,
och ärligt,
that every time Paul uses the word, the phrase de många,
att varje gång som Paulus använder uttrycket de många,
you can substitute the word all.
Så kan du ersätta det med ordet alla.
But we don't have time to go into that in detail. I just want to point out a few things.
Vi hinner inte gå på i detalj här, men jag ska påpeka några saker.
Paul said in verses 12 to 14 that there is a similarity between Adam and Christ.
I vers 12 till 14 framhöll Paulus att det är en likhet mellan Adam och Jesus.
In the next verses he says,
i de följande verserna säger han,
that the similarity is not total.
Men framhåller han att likheten inte är total.
There is also a difference between the two, even in their similarity.
Det finns också en skillnad mellan de två också i likheten.
In our English hymnal,
i vår sångbok,
we have a hymn which says that in him, that is in Christ, the tribes of Adam boast more blessings than their father lost.
In Christ, in Jesus,
the children of Adam have more than their father lost.
Man har mer i Kristus än vad Adam förlorade.
This is what Paul says here.
Och det är vad Paulus framhåller här.
Christ gives us much more than Adam ever gave us.
Jesus ger oss mycket, mycket mer än vad Adam någonsin gav oss.
Adam gives us the guilt of his one sin.
Adam ger oss skulden för hans enda synd.
If Christ had done exactly the same thing, that had given us exactly the same sort of thing that we got from Adam,
om Kristus skulle ha gett oss precis detsamma som vi fick från Adam,
then he would have taken away the guilt of that one sin by his righteousness.
Så skulle han ha tagit bort just skulden för denna enda synd genom sin rättfärdighet.
So the judgment is from one sin unto condemnation. The judgment that came over us because of Adam's sin from dom, one sin to condemnation.
Den dom som kom över oss genom denna enda synd leder till fördömelse.
But in the meantime we have added all kinds of sin of our own.
Men sen har vi ju kommit med en rad ytterligare synder själva.
And for every one of those sins we deserve the punishment of death.
Och för varje alla av dessa synder förtjänar vi också döden.
But Christ took away not only that sin,
Men Kristus tog inte bort bara Adams synd.
But he took away all those sins too.
Utan han har också tagit bort alla andra tillkommande synder.
So what Jesus gives us is much more than a balance to what Adam gave us.
Så vad Jesus ger oss är mycket mer än just något som balanserar det som Adam gav oss.
There's another point that Paul points to that Paul emphasizes here.
Paulus betonar ytterligare en sak.
Adam was created in a state of holiness.
Adam skapades i ett heligt tillstånd.
But it was still a state of probation.
Probation
and testing.
Men det var likväl ett tillstånd i vilket han kunde prövas.
He had a command before him.
Han hade ett bud framför sig.
Which he should have obeyed.
Ett bud som han skulle ha lytt.
If he had obeyed it, he would have been permitted to eat of the tree of life.
Om han hade varit lydig så kunde han äta av livets träd.
And then he would have had eternal life.
Och så skulle han ha haft evigt liv.
But he did not keep the command.
Men han höll inte budet.
And so he fell into sin.
Och så föll han i synd.
And through sin, death came upon him.
Och genom synden kom döden över honom.
And all men are born on this level now.
Och nu föddes alla människor på denna nivå.
Now if what Jesus did were exactly the same as what Adam did.
Vad Jesus gjorde var exakt detsamma som Adam gjorde.
If there were not something extra in the work of Christ.
Om det inte var någonting extra i Kristi verk.
Then Jesus would bring us up to this level.
Då skulle Jesus ha fört oss upp till den här nivån.
Then he would exactly balance the sin of Adam.
Och då skulle han ha helt och hållet balanserat.
But Paul says the free gift is not the way the condemnation was.
Men nu säger Paulus att den fria gåvan är inte exakt detsamma som fördömelsen.
The Catholic Church stops here.
Den katolska kyrkan den stannar här.
They say yes, Christ had to die for our sins.
Ja visst hade måste Kristus dö för våra synder.
And through his death he made it possible for us to receive the grace of God.
Och genom denna död gjorde han det möjligt för oss att få Guds nåd.
But they define the grace of God as a power that God puts into our hearts that enables us to do good works.
Men de definierar Guds nåd som en kraft som Gud ger oss så att vi ska kunna göra goda gärningar.
And then if we finally do all the things that we should do,
om vi så slutligen gör allt det som vi bör göra,
then we will get to heaven.
Då kan vi komma till himlen.
So up to this point we are saved by faith.
Så halva vägen är vi främst av tro.
And the rest of the way we must go by our works.
Men resten måste vi klara av själva genom våra gärningar.
But Paul says that Christ has given us life.
Men Paulus säger att Kristus har givit oss livet.
He does not bring us back to the place where we are in a state of testing.
Han förde oss inte tillbaka till halva vägen till det tillståndet när vi stod under prövning.
To see whether we will do what we should do to get to heaven.
För att se om vi kan hålla buden så att vi får komma till himlen.
But Christ takes us all the way from death to life.
Utan Kristus tar oss hela vägen från döden till livet.
And so they shall reign in life by one.
Så att vi får regera reign.
Ja, yeah, it's
regera.
It's in verse
med honom i livet.
Much more than, verse 17. We just read verse 17.
Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så skulle ännu mycket mer det som undfå den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv.
So Christ brings us all the way to where Adam would have been if he had been obedient.
Så Kristus för oss tillbaka hela vägen till det tillstånd där Adam skulle ha varit om han hade varit lydig.
And then in verses 18 and 19 Paul summarizes the doctrine of justification in a very beautiful and simple way.
Och så i vers 18 och 19 sammanfattar Paulus lära om rättfärdiggörelsen på ett mycket enkelt och fint sätt.
This is one of the most powerful passages in the whole Bible for the doctrine of universal justification.
Ett av de kraftigaste ställena för läran om den allmänna rättfärdiggörelsen.
It says in plain language that the justification of God has come upon all men.
Det säger i klara ord att rättfärdiggörelsen från Gud har kommit över alla människor.
Just as the condemnation of for Adam's sin came upon all men.
Precis som fördömelsen för Adams synd har kommit över alla människor.
So the judgment of justification has come upon all men because of Christ's righteousness.
Så har rättfärdiggörelsedomen kommit över alla människor på grund av Kristi rättfärdighet.
I always find it difficult to understand why all Christians cannot simply believe these simple words.
Jag finner alltid svårt att förstå varför inte alla kristna kan tro dessa enkla och klara ord.
If a man says that justification has not come upon all men.
Om en människa säger att rättfärdiggörelsen inte har kommit över alla människor.
That's not an interpretation of this verse.
Det är ju inte en tolkning av den här versen.
That is nothing less than a denial of this
verse. Det är ingenting mindre än en förnekelse av den här versen.
So often, the other day in the restaurant.
Häromdagen i restaurangen.
Some of you may have noticed that I was speaking to an American sitting at the same table.
Att jag kom in i ett samtal med en amerikan som satt där.
And he said something which is said so often.
Han sa en sak som ofta sägs.
He said, well, nobody really knows what the Bible means. Everybody has his own interpretation.
Han sa detta, det är ingen som riktigt vet vad Bibeln menar. Alla har sin egen tolkning.
And that's why there are so many different churches and so many different religions in the world.
Och det är anledningen till att det är så många kyrkor och så många olika religioner i världen.
That just is not so.
Men det är inte på det viset.
He said, well, why are there so many religions in the world?
Men då sa han, men varför finns det då så många olika riktningar i världen?
If the Bible is a clear book.
Om nu Bibeln är en klar bok.
I said, because the Bible says that there will be people who will not believe what the Bible says.
Så till honom, det är därför att Bibeln säger att det finns sådana människor som inte vill tro vad Bibeln säger.
The Bible says in plain language that there will be many false teachers.
Bibeln säger i klara och tydliga ord att det kommer att finnas många falska lärare.
That men will heap to themselves teachers having itching ears.
Att människor kommer dra till sig eller hålla sig till lärare. Hur står det? Hoptals, sådana som kliar dem i öronen.
So why are there so many religions in this world if the Bible is a clear book?
Så varför finns det så många riktningar i världen om nu Bibeln är en klar bok?
Because the Bible says very clearly that there will be many different religions.
Därför att Bibeln säger helt klart att det kommer att finnas många riktningar av religioner.
In fact, the Bible says that this is one of the signs of the end of the world.
I själva verket säger Bibeln det är ett av tecknen på världens slut.
And then he said, well, how come that those people have these different interpretations then?
Men då sa han, hur kommer det sig att man tolkar då ställen så olika?
I said, well, let me give you one example.
Så låt mig ge dig ett exempel.
The Bible says baptism saves us.
Bibeln säger att dopet frälsar oss.
The Baptists say baptism never saved anybody.
Men baptisten säger att dopet har inte aldrig frälst någon.
That's an interpretation.
Han säger det är en tolkning.
How can you say baptism never saved anybody is an interpretation of baptism saves.
Men hur kan du säga att dopet aldrig har frälst någon, det är en tolkning av detta bibelord, dopet frälsar.
That's not an interpretation, that's a denial.
Det är ju inte en tolkning utan en förnekelse.
The Calvinistic Protestants say that Christ died only for the elect.
De protestanter som är kalvinister, de säger att Kristus har endast dött för de utkårade.
They say Christ died, in other words, Christ did not die for all people.
Med andra ord, Kristus dog inte för alla människor.
But the Bible says he died for all.
Men Bibeln säger han dog för alla.
And no, I don't see how any reasonable man can say he did not die for all is an interpretation of he died for all.
Jag kan inte fatta hur någon förnuftig människa kan säga att detta, att han inte dog för alla, det är en tolkning av ordet han dog för alla.
Or another example would be the Lord's Supper.
Ett annat exempel kan vara nattvarden.
The Bible says this is my body.
Bibeln säger detta är min kropp.
The Reformed say it is not his body.
De reformerta säger det är inte hans kropp.
That's not interpretation.
Det är inte en tolkning.
That's just unbelief.
Det är otro.
When God says you are righteous.
När Gud säger du är rättfärdig.
Then faith says I am righteous.
Då säger tron jag är rättfärdig.
When God says this is my body.
När Gud säger det här är min kropp.
Then faith says that is his body.
Då säger tron det är hans kropp.
A few years ago I was. I guess we have to stop. That'd be very short.
Yeah.
A few years ago, I was serving as pastor of a little mission church in Cedarburg, north of Mequon.
Or sedan så tjänade jag som präst i en församling som höll på att byggas upp strax norr om Mequon.
And I instructed a couple For confirmation who had been members of the Episcopalian Church.
Och jag undervisade ett äkta par för konfirmationsundervisning, ett par som tidigare varit medlemmar i Episkopalkyrkan.
And I mentioned in the instruction that the Episcopalian Church did not always did not teach the real presence of Christ's body and blood in the Lord's Supper.
Och då nämnde jag att Episkopalkyrkan lärde inte Kristi sanna närvaro i nattvarden. Kristi kropp och blod sanna närvaro i nattvarden.
And the man said, I never heard of anything like that when I was an Episcopalian.
Och då sa mannen, det har jag aldrig hört när jag var i Episkopalkyrkan.
It says in the Bible, this is my body.
För det står ju i Bibeln, detta är min kropp.
And how can it be anything else but his body?
Och hur kan det då vara någonting annat än hans kropp?
It shows you how even in a Protestant church which has a false doctrine, when people believe what the Bible says, they believe the truth.
Det visar er att också i en kyrka där man har falsk lära, där kan man se sanningen om människor bara tror som det står i Bibeln.
And if you'll pardon me, I'll give you just one more example.
Om ni ursäktar mig ska jag ge bara ett exempel till.
When I studied, when I read for my doctor's degree,
när jag studerade för min doktorsgrad,
I had a professor who was a Baptist.
Jag hade en professor som var baptist.
And one day he said,
en dag sa han,
that in the Lord's Supper you get nothing but bread and wine.
I nattvarden får du ingenting annat än bröd och vin.
He said, and you have to tell people that over and over again, that it's nothing but bread and wine.
Du ska säga människorna om och om igen att det är ingenting annat än bröd och vin.
He said, no matter how often we tell our Baptist people that, they still don't know it.
Men det hjälper inte att vi säger detta om och igen till våra baptister, ändå tror de det inte.
He says, we have a lot of people in our Baptist congregations who still think that this is Christ's body and blood.
Vi har alltjämt en massa medlemmar i vår baptistkyrka som alltjämt tror att det är Kristi kropp och blod.
Even though we have told them again and again that it isn't.
Fastän vi har sagt åt dem om och om igen att det inte är det.
He said, there are a bunch of cannibals just like those Lutherans.
Han sa, det är en hop kannibaler precis som de där lutheranerna.
Which again shows you that when people simply read the plain words of scripture,
visar er återigen att om människor bara läser som det står,
and believe what the words say,
och tror vad orden säger,
then they really become Lutherans.
Då blir de lutheraner.
I guess we have to stop.
Där måste vi nog stanna.